Du lyssnar på De fenomenala fruntimren på Grand Hotel av Ruth Kvarnström Jones i översättning av Mats Förster, uppläst av mig, Katarina Evelöv. Kapitel 1. Styrelsemöte, Grand Hotel Stockholm, 10 december 1901. Mina herrar, Algernon Burtzell, hovintendent och styrelseordförande i AB Nya Grand Hotel, knackade reservoarpennans förgyllda spets mot pappret som låg framför honom på bordet. Det är dags att skrida till handling. Ja, det är det sannoliken. Ehrenfried von der Lancken, Stockholms underståthållare, stoppade tillbaka fickuret i bröstfickan. Det är mindre än 3 timmar till Nobelprisutdelningen. Jag behöver förbereda mig och vill inte vara sen. Han betonade orden med en tyngd som underströk allvaret. Jag utgår från att pristagarna har funnit sig till rätta på hotellet. Ja, jag har då inte hört något annat, sa Burtzell. Alla de 4 sviterna är utsökt inredda och erbjuder oöverträffad komfort. Självfallet har de även utsikt över vattnet, till och med en vinterkväll är vin hänförande. Från sin plats vid huvudänden av valnötsbordet med intarsia kunde han blicka ut genom ett av valvfönstren och bort mot staden mellan broarna, eller gamla stan som stockholmarna sa numera, och kungliga slottet. Ja, jag har hört att det serveras stekt järpbröst ikväll och det borde imponera på våra förnäma gäster. Axel Burman, framstående bankir och den största aktieägaren i AB Nya Grand Hotel, lutade sig fram och sa, säg mig Algernon, stämmer det att kungen ogillade tanken på att dela ut priser till utlänningar? Burtzell drog upp en cigarr ur innerfickan och tände den. Låt oss säga att hans majestät blev mer entusiastisk när värdet av att visa upp svensk pompa och ståt förklarades ordentligt för honom. Vet ni, om den här dagen blir lyckad och Nobelprisutdelningen blir en årlig tilldragelse, då kommer Sverige och namnet Nobel att vara på varje vetenskapsmans läppar i generationer framöver. Ja, inte om vi alla blir försenade ikväll. Von der Lancken försökte inte dölja sin otålighet. Finns det ens något att diskutera? Vi har samlats idag för att Grand Hotel är ekonomisk knipa och vi måste göra något åt saken. Jag var det inte det du sa vid vårt förra möte, Axel? Burman nickade. Ja, vi har naturligtvis inte de slutgiltiga siffrorna för 1901 ännu, men trots vår synnerligen omfattande renovering, ja, omfattande och hyggligt dyra, avbröt von der Lancken. Vi överskred budgeten med 1 miljon kronor. 1 miljon! Den merkostnaden motsvarar mer än hälften av vad Regi Cadier betalade för hela bygget. Det var för 30 år sedan, sa Burtzell. Von der Lancken plirade på honom över glasögonen. Menar du att 1 miljon extra kan förklaras? Kanske försvaras rent av? Jag menar att trots denna omfattande och ohyggligt dyra renovering verkar hotellet fortfarande vara oförmöget att gå med vinst. Ah, du talar rappakalja, fräste von der Lancken tvärs över bordet. Det är inte detta ädla hotell som är oförmöget att generera vinst, utan vår löjtnant Ehrenborg. Han kan inte kontrollera finanserna. Han må vara verkställande direktör, men nu är det på tiden att han söker sig vidare. I rättvisans namn vill jag erinra om att Ehrenborg bara varit här i drygt ett år, och vid Nobelmiddagen ikväll har han heder av vår nya spegelsal. Det är arkitekterna som har heder av spegelsalen, rättade Burman. Jag håller med Ehrenfried. Löjtnant Ehrenborg kan varken kontrollera pengarna eller, överraskande nog, sin egen personal. Han må ha varit framgångsrik i sin tidigare tjänst hos Alfred Nobel, men för att driva det här hotellet har han visat sig för oerfaren. Burtzell harklade sig. Ja, vi får kanske ta på oss en del av skulden. Det var trots allt vi som utnämnde honom till verkställande direktör. Ehrenborg.